en podcast från Aftonbladet.
My och Lena, så fint att se er.
Detsamma.
Hur har ni det? Jo då.
Alltså, det är ju fantastiskt, det är vår, solen skiner, men det är också krig i Ukraina.
Ja, man kommer ju inte ifrån det.
Nej.
Det här kriget har så många olika konsekvenser. Dels för alla människor som drabbas direkt, förstås. Och dels för politiken, även här i Sverige. Och jag har tänkt en del på hur människor reagerar i kris eller chock. Ni vet att man brukar säga så här: ta inte stora beslut när du är i kris. Men människor i kris har ju en tendens att aldrig lyssna på det, utan ta en massa stora beslut i alla fall. Ibland för att livet måste pågå och att man måste ta beslut. Ibland för att man bara liksom är uppe i en massa känslor och så gör man något. Jag tänker på hur många skilsmässofrisyrer man har sett i sina dagar. Ni vet, plötsligt så dyker en nyseparerad kollega upp på jobbet och har en lugg som de kanske... ja, de borde absolut ha låtit den tanken marinera lite längre innan de satte saxen i håret. Man förstår det, det kanske inte blev så bra. Det kanske inte var så väl övervägt. Och just nu så befinner vi oss som land i ett läge helt utanför det vanliga. Och plötsligt så har det tagits en massa beslut som vi aldrig hade kunnat förutse för bara 3 månader sedan. Och jag vill gärna prata om de här valen vi har gjort den senaste tiden och också vad det kan betyda för vart vi är på väg. Låter det bra?
Absolut.
Vi kör.
Det började för 3 veckor sedan när Magdalena Andersson kallade till presskonfa och sa att vi skulle skicka 5000 pansarskott till Ukraina.
Det är första gången som Sverige lämnar den här sortens stöd sedan det sovjetiska angreppet på Finland 1939. Men det är också en exceptionell situation.
Det är ju ett ställningstagande, får man ju ta och säga, för oss svenskar som helst håller oss utanför. Vad kan det här beslutet få för konsekvenser för framtiden?
Så det har ju redan fått konsekvenser, för att Försvarsmakten har ju inventerat sina förråd och kollat vad mer av vapen kan vi skicka till Ukraina som vi inte själva behöver just nu.
Locket är öppnat.
Locket är öppnat och jag tror aldrig det kommer komma på igen.
Även för andra situationer i framtiden, tänker du?
Ja, alltså även om det nu var 83 år sedan förra beslutet, så att säga, så tror jag att Sverige har ju verkligen tagit ställning i den här konflikten, och jag tror att det är väldigt svårt att backa från något sånt till att vara någon slags halvljummen mellanmjölk. Och i det ställningstagandet ingår ju det här att skänka krigsmateriel till Ukraina.
Mm. Kan det här bli prejudicerande, My, om det blir krig i ett annat land om 15 år?
Det beror lite på vad det är för annat land, för att jag tänker att det är en konsekvens av det här är väl också att vi har omdefinierat vad vårt närområde är, alltså jämfört med 1939, att då var vårt närområde Norden, men nu är det inte det längre, utan nu är vårt närområde liksom Europa och EU, och att det är EUs säkerhetspolitiska sfär som vi tillhör, att det här kriget bekommer oss för att vi tillhör samma liksom krets. Så att jag tror att det, om man ska skicka vapen i framtiden, så tror jag att mycket beror på var i så fall uppstår en konflikt.
Upplever ni att det här var ett beslut som fick tillräcklig betänketid, där man verkligen har hunnit överväga för- och nackdelar och konsekvenser? Eller var det något av en skilsmässopermanent, ett liksom snabbt beslut som man bara tog?
Nej, jag skulle säga skilsmässopermanent. Men å andra sidan så är det ju inte alltid så att snabba beslut är superdåliga, för det kan ju vara så att man, när man, så länge liksom man inte har kniven på strupen och inte behöver fatta beslut, så fattar man inget beslut.
Det behöver inte vara en ful permanent för att den är ett snabbt beslut.
Nej, utan det kan ju vara rätt ändå.
Hur mycket handlade det om grupptryck från de andra partierna och opinionen som gjorde att sossarna till slut sa vi gör det här, vi skickar ammunition? För först ville de ju inte det.
Alltså jag tror att det finns olika delar i det här. Delar är väl liksom den känslomässiga delen. Alltså den känslomässiga delen som i opinionen. Det fanns en opinion för att man skulle reagera med magen. Alltså det var okej i liksom bland väljare att politikerna tog ett liksom känslomässiga beslut här. Mm. Att de blev upprörda, att de blev arga. Och så den politiska delen är väl att det fanns ett uppenbart tryck från oppositionen att skicka vapen. Och att ett sånt tjafs, alltså emot, det hade liksom inte varit passande i det här läget heller. Att man skulle liksom riskera att hamna på fel sida och att det skulle bli en sån här debatt sätt sen. Jag tror att det spelade också in i att det blev ett himla snabbt beslut. Att man skulle, om man inte hade skickat det här de här vapnen, så skulle man då kunna få liksom argumenten att man var en så här förlamad regering som misslyckades att hjälpa att, liksom ett land som var utsatt för en, liksom en attack i närområdet.
Det var det ju vissa som ändå argumenterade för ändå, alltså att sådär, det tog för lång tid att ta det här beslutet. Varför var ni så långsamma? Vi sa,
ja, men man
att,
måste ju alltid säga någonting.
Man måste giddra, ja, lite.
Men jag tror det finns ett annat och mycket tyngre skäl till att Sverige tog det här ställningstagandet, och det är att det här alltså den akuta fasen i den här Ukraina-konflikten, eller numera kriget då, inleddes ju före jul när Ryssland skickade ett brev till USA och meddelade att ett antal länder, däribland Ukraina, Sverige och Finland, skulle inte få gå med i NATO även om de ville det. Och det här handlar ju också om oss, alltså på ett väldigt påtagligt sätt, att vi är tvungna att på något vis att visa Ryssland att det finns inte på kartan att ni bestämmer någonting över Ukraina och därmed heller inte över oss.
Just det är vårt sätt att säga håll käften Putin.
Ja.
Ja, just det. Men som ni vet, det vänder snabbt i hockey och även i flyktingpolitik.
Alltså flyktingpolitiken vet jag, men hockeyn...
Ja, men det är så man säger, jag vet. Ja, okay. Jag kan ingenting om hockey, jag vet att man säger så bara. Ja. Först var det så här att migrationsminister Ygeman i princip sa tack, det är bra, de närliggande länderna får bära det där med flyktingar. Det andra är väl länders tur att ta hand om det där eftersom vi gjorde så mycket 2015. Men vips så ändrade sig alla partier och nu är det öppna armar. Varmt välkomna in gänget från Ukraina. Och ni har ju tidigare varit inne på att det här handlade om att opinionen vände och att det var därför partierna ändrade sig. Men vad är det som säger att politikerna inte ändrar sig en gång till, så som det blev 2015 när öppna hjärtan blev stängda gränser?
Men jag tror inte alls att det bara var opinionen. Om jag har sagt det så menar jag inte det.
Ja.
Utan det här
menar du, Lena?
Här handlade det ju också om att det gällde att få EU att fatta ett gemensamt beslut som alla kunde ställa upp på. Och då var det ju att utlösa den här massflyktsdirektivet, som det kallas. När flyktingar kan ta sig in i EU och bo där i åtminstone ett år, och med förlängning upp till 3 år, utan att de behöver söka asyl eller någonting sånt. De kan jobba, deras barn får gå i skola och så vidare. Så att jag tror absolut inte att det bara handlar om en press från opinionen.
Men vad är det som säger att vi inte ändrar oss igen så som vi gjorde 2015? För just nu är ju narrativet verkligen så här: välkomna ukrainare, titta på alla de här familjerna som tar in flyktingar i sina hem, och är du från Ukraina, spring till tågbistron så får du en gratis kaffe. Alltså jag får mycket sådana historier alltså, i mitt flöde liksom.
Ja, alltså nu behöver ju inte regeringen ändra sig på ett år eller möjligtvis 3 år, för då gäller ju det här. Och Sverige kan inte ha en helt egen väg i den här frågan, utan vi måste liksom anpassa oss till resten av EU.
Men det kan komma sen, om 3 år så kan det vända igen.
Alltså det här massflyktsdirektivet kommer ju inte att användas i all evighet, utan det är ju högst 3 år. Jag antar att det kan förlängas. Men sen är det ju så att alla de här människorna som kommer hit som flyktingar nu kommer ju varken att vilja eller kunna återvända till Ukraina. Och då hamnar ju frågan i ett annat läge. Då kommer ju de att söka asyl, vilket man kan göra enligt det här direktivet även långt efter man har kommit till Sverige.
Mm. Alltså det finns ingenting som säger att det inte skulle vända heller. Det är liksom omöjligt att säga. Det beror lite på hur situationen blir. Alltså man kan fortfarande föra opinion emot även om liksom det här massflyktsdirektivet finns. Mm. Så att vi får väl se lite, det beror väl på hur situationen utvecklar sig. Vi har ju liksom invandringskritiska partier i Sverige. Jag menar, nu är de ju som Sverigedemokraterna, de är ju väldigt välkomna nu också. Men frågan är liksom till vilken utsträckning. Alltså det är ju inte lätt för dem, det här, frågan.
Nej, men sen så handlar det också om hur många är det som kommer. Alltså i Migrationsverkets så att säga högsta prognos just nu, så kan det komma upp till 212 000 personer före halvårsskiftet. Och det är klart att alltså, då dimper det ner en stad av Uppsala storlek och lite till. Så att det kan ju få praktiska problem om inte annat.
Mm, mm. Och siffrorna vill ju de då inte prata om. Sverigedemokraterna vill ju inte prata om de här siffrorna. Alltså vad blir konsekvensen av en sån siffra? Moderaterna vill inte heller prata om konsekvensen av en sån siffra. Så att det är klart att det är ju ingen som, i det här läget är ju ingen som vet. Det är ingen som vet hur det blir. Och man vill liksom inte gå för djupt in i konsekvenser.
Men jag tänker på det apropå Sverigedemokraterna då. Alltså de kändes ju minst väntade att låta ukrainska flyktingar komma hit. Men vad gör det med deras image nu när de plötsligt är mer flyktingvänliga?
Men jag tror att det passar dem lite grann faktiskt. Det är liksom en land med nationell stolthet. Det passar deras nationalistiska ådra. Och de slåss för sitt oberoende och för sin självständighet. Alltså jag är inte så överraskad över att Sverigedemokraterna så att säga, verkade ändra sig. Och dessutom så får de det att låta som att det här har de alltid tyckt, eftersom de alltid har hävdat att människor ska ta hand i sitt närområde.
Och det här var ju närområdet. Ja. Men har det att göra med också att man har en förväntning på att de ukrainska flyktingarna ska vilja åka hem igen sen när det lugnar sig?
Alltså den uttalade politiken är så att de ska åka hem, ja, och att de ska inte integreras i samhället. Men samtidigt har de ju också uttalat att det här är... att komma från Ukraina, det är ett land som en grupp som skulle lättare integreras i det svenska samhället än andra tidigare flyktinggrupper som kommer från, som de beskriver som svårintegrerade grupper.
Så vad jag tar ifrån det här är att det här beslutet om att då liksom släppa in flyktingar från att man har tänkt att nej, nu ska vi ha stängda gränser, det här är inte jättemycket en skilsmässofrisyr. Det här är liksom allt annat än en skilsmässolugd klippt över handfatet med nagelsax. Det här var inget drastiskt för oss.
Alltså det gör det ju lite lättare kan man säga, för att det är ju inte så att man kan stänga gränserna. Människor som har rätt att få sin begäran om asyl prövad. Och det även om vi numera har EUs snålaste bestämmelser på för alla flyktingar utom de som kommer från Ukraina, så hade man inte kunnat bortse från det.
Nej.
Det finns ju också ett intressant glapp i det här Maastrichtdirektivet, och det är ju att de som ansöker om asyl under den här liksom under direktivet, de kommer inte att få det. Eller som det liksom beskrevs, att deras ansökning kommer läggas på hög. Alltså man kommer inte besluta om asyl för den här gruppen tills att det här massflyktsdirektivet inte finns längre. Eller att liksom konflikten i Ukraina har tagit slut.
Okay.
Men jag tänker det här med skilsmässoluggen, är det inte också bara så här att alla är förtvivlade? Alltså politiker, vanliga människor, och att man liksom försöker att göra det bästa av situationen också.
Så är det ju, absolut. En annan grej som har hänt sedan kriget bröt ut för 3 veckor sedan är ju att vi har börjat närma oss NATO. Och det här har vi ju snackat om en del här i podden. Men Lena, bara för den som har haft stora vaxproppar i öronen, kan du upprepa snabbt på vilket sätt vi har närmat oss NATO? Snabbt som att...
Ja, det är på 2 sätt kan man säga. Det ena är att regeringen har föreslagit att vår försvarsbudget ska uppgå till 2% av BNP. Och för närvarande ligger den på 1,3%. Men 2% är NATOs riktmärke. Man vill att NATOs medlemmar använder så mycket av sina pengar till försvaret. Sen är det en annan grej som kom igår, nämligen att Ann Linde har kallat riksdagspartierna till säkerhetspolitiska samtal. Och det ska utmynna i en rapport som ska vara klar i sista maj. Och där man särskilt ska beakta Sveriges förhållande till internationella organisationer.
Och här har vi väl inte riktigt tagit några oåterkalleliga beslut. Vi har inte rakat av oss hela kalufsen här än.
Nej, men det här åtagandet om 2%, det får man nog ändå säga är, alltså det kommer, oavsett om man så att säga rakar av huvudet eller gör något annat, så kommer det går inte att backa ifrån.
Det är någon som har rakat in en sån liten blixt i tidningen.
Jaha, men vadå? Kan man inte bara sänka den budgeten nästa gång? Eller nästa gång det är dags för budget?
Nej. Alltså det här ska ju, för det första finns det inget något årtal sagt när det här löftet ska vara uppfyllt. Det kommer ju ta lång tid. Därför att försvaret måste ju kunna använda de pengar de har. De måste kunna använda det till utbildning av personal. Anställa sannolikt mer personal. De kommer dessutom behöva köpa vapen. Och just nu så kan man ju säga att efterfrågan på vapen är ganska stor. Så om man inte lägger in sin beställning nu, så får man det inte förrän om jätte länge.
Just det, okej. Så, för jag tänker också att när man lyssnar på alla de här argumenten för och emot att gå med i NATO, så Jag tycker det mesta låter ganska rimligt. Så jag har lite svårt att veta vad man själv ska tycka för någonting. För alla är så bra på att argumentera. Så ni ska få hjälpa mig och lyssnarna med att berätta vilket det bästa argumentet är för att gå med i NATO. Och vilket som är det bästa för att inte gå med i NATO. Lena,
vem är vem?
Lena får ge mig det bästa argumentet som du har hört för att gå med i NATO.
Ja, det är ju försvarsgarantierna, alltså paragraf 5 i NATO-stadgan, som säger att medlemmarna alltid ska ställa upp för varann.
Vi får hjälp ifall det skiter sig.
Och vi,
och vi ska hjälpa om det skiter sig.
Ja, vilket då kanske inte, det är kanske inte det bästa argumentet.
Det, är det det som är, ja, det är bästa motargument?
Ja, exakt. Det är ju exakt. Det är ju liksom andra sidan av myntet. Det är att man måste vara med och försvara andra länder om de blir attackerade på olika sätt.
Men de här 2% då som vi har ökat till, som du var inne på, Lena, var ett av, en av anledningarna till att vi har närmat oss NATO. Hur tolkar ni det beslutet? Vad säger det om vår oro?
Nej, men jag tyckte att det var ett väldigt oroväckande besked. För att det säger ju att regeringen snabbt nu, eller anser att läget är så prekärt att liksom så oerhört mycket mer pengar måste satsas på försvaret. Alltså det handlar om närmare 30-40 miljarder till. Jämfört med idag.
Mm. Det är ju en säkerhetspolitisk signal man vill skicka ut, en stark sån. Mm.
Så de här 2%, hur mycket är det en frisörtid vi bokade i lugn och ro där vi bara skulle liksom ansa topparna, och hur mycket är det en färgbomb vi hittade på ICA Maxi som vi kletade i håret för att känna livet i oss lite?
Alltså är det inte lite mer så här att den snygga killen på jobbet också är nyskild och du vet att han gillar färgstarkt hår? Eller? Är det inte lite mer så?
Okej, vi försöker liksom anpassa oss.
NATO står ju där borta. Det är inte så ingenting som säger att vi ska bli ihop. Men om jag har det här färgstarka håret eller de här 2% så är jag ändå lite mer attraktiv.
Jag fattar precis vad
om det skulle dyka upp. Jag vill ju bara säga också så här. Är det inte bara jag som är skild här inne? Är det någon av er som är skild?
Nej, inte skild. Aldrig gift?
Nej, 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 jag bara undrar.
Så du vet vad jag pratar om när jag säger skilsmässolugg? Är det det du försöker säga?
Jag har försökt här för att tänka så här, vad har jag gjort? Men det enda jag kan minnas är väl kanske att jag fick något konstigt ras i hår vid något tillfälle.
Du har använt färgbomben från ICA Maxi, det hör jag.
Alltså 100% använt färgbomben mitt i natten vid något tillfälle. Empowerment. Ja.
Sist men absolut inte minst uppseendeväckande är ju den här 1000-lappen som presenterades av finansminister Mikael Damberg i veckan. Alla privatpersoner som äger en bil får en extra 1000 i plånboken, och de som bor i särskilda gles- och landsbygdsområden får 1 och 5. Och så här sa Damberg under presskonferensen.
Eftersom det läge vi har just nu är konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina, ser vi att nu behöver stötta konsumenter i det akuta skedet. Så att vi ska kunna fortsätta att ställa om även imorgon.
Nej, det här kompenserar väl inte så mycket. Alltså de här drivmedelspriserna som ni har förklarat så bra tidigare, de är ju skyhöga. För genomsnittsbilisten gör väl inte 1000 spänn till eller från?
Alltså nej, men det görs ju en del annat också. Och jag har, de här senaste dagarna har jag tänkt mycket på det här med att oppositionen fick igenom en sänkning på 50 öre i sin budget i höstas.
Ja.
Jag undrar hur besvikna de är att det blev bara 50 öre. Det var ju inte så mycket, alltså nu sett i den här kontexten. Men alltså det är det här med tillfälliga insatser. Alltså det är ju liksom en tillfällig sänkning av bensinskatten. Det är en tillfällig paus i reduktionsplikten, den ska utvärderas. Man får ett sånt här bidrag. Det äts ju upp ganska snabbt, både i plånboken liksom och i sinnet. Att man får kanske 1000 spänn, 1500 om man bor på landsbygd.
Det är ju inte så mycket kompensation, eller? Just det, alltså för jag tänker även om man har gjort andra saker, den där tusingen, det är ju den man ser. Det är ju den det är så mycket så ståhej om just nu.
Ja, och sen så när det gäller elpriserna, det är inte heller någonting som löser ett problem långsiktigt, att man blir kompenserad för att man har en dyr räkning. Alltså räkningarna är ju dyra för att vi inte kan föra el från norra Sverige och dess överflöd av el till södra Sverige där det inte produceras tillräckligt mycket el. Så vad man behöver göra är både liksom att egentligen bygga ut så att man kan överföra el, och man behöver öka produktionen av el i södra Sverige för att det finns ett sånt underskott där. Och det görs ju inte heller av tillfälliga insatser. Så att, alltså att bränslepriserna är höga, det är ju liksom en politisk inriktning egentligen. Att man liksom, man har ju gjort det dyrt för att man vill ha, det är ett incitament att fasa ut fossildrivna fordon. Man vill ju göra det, och ja, så systemet bygger på att det ska kosta det här. Så att tillfälliga insatser, det gör ju liksom inte någonting i längden. Alltså, även om liksom konflikten ju bygger på att det här kriget gör ju också att det blir liksom oväntat mycket dyrare. Men att det skulle bli dyrare, det var liksom, det är ändå inbyggt i systemet.
Fast det är ju också tillfälligheter som gör att, Ukraina-kriget har ju gjort att elpriserna går upp, eller energipriserna går upp.
Mm.
Och även elen. Och det beror ju på att Putin håller på att mixtra med sin gasexport, och det gör att både priset på den energin och utsläppsrätter på kontinenter alltså, och går upp, och därmed påverkas vi eftersom vi ingår i den europeiska elmarknaden.
Men vad säger de andra partierna om den här tusenlappen, Lena? Vad tycker de?
Det måste jag säga att det vet inte jag. Däremot kan jag säga att jag tycker det är en jätteskilsmässolugg.
Mm. Helt sned.
Fullständigt. Mm. Därför att den här konstigheten med att, så att säga, skänka bidrag till hushållen för i alla fall relativt beskedliga förändringar i prisläget är konstig, och det tyckte även Mikael Damberg i januari när de presenterade den första, alltså den här som handlade om elpriskompensation under december, januari och februari. Då kallade han åtgärden för exceptionell, mycket ovanlig. Jo tjena, det tog mindre än 2 månader så kom den ny. Det var inte så jävla exceptionellt där, utan istället handlar det om att man är rädd för att folk ska bli förbannade. Och nu blev de förbannade på den här tusenlappen till alla bilägare istället för att bli jätteglada för att det kommer en tusing singlande genom luften. Folk frågar sig, varför ska jag ha en tusenlapp?
Ja, men precis. Och samtidigt så tänker jag liksom, kan man som ett annat parti, som ett oppositionsparti, kan man ens frågasätta tusenlappen? Man vill ju inte vara den som bara, nej, jag vill inte att medborgarna ska ha en extra tusenlapp.
Nej, och det är väl kanske därför jag inte har fördjupat mig i deras reaktioner, för att det kommer ju såklart att gå igenom, därför att ingen vill säga nej.
Nej.
Därför att det är alltid några som blir jättearga.
Men kommer det komma några andra sådana här tilltag?
Som, ja, men jag bara spel för gallerierna. Snart så går ju köttbullarna. Man blir en mer köttbullskock kommer att drabba landet. Med både transportpriser och köttpriser går upp, och salt och grejer går väl också upp. Så kommer snart komma ett köttbullbidrag, det är jag helt säker på.
En tusing till för att du ska kunna köpa fler köttbullar.
Mm.
Perfekt.
Alltså jag har det här med engångssumma, det är ju svårt att förstå en dag. Var liksom, vilket hål det täpper upp.
Jag vet inte. Ångesthålet. Kakhålet, jag vet inte.
Det är handlingskraften.
Men det är ju som sagt många stora beslut som har tagits den här senaste tiden med anledning av kriget i Ukraina. Det är vändningar som vi inte hade kunnat förvänta oss. Vilket får mig att undra, vart är vi på väg? Vad tror ni? Vad leder allt det här till, alla de här snabba besluten som händer nu?
Ja, en sak som är alldeles uppenbar är att oavsett hur valrörelsen kommer att te sig, så kommer den överskuggande eller den så här övergripande rubriken vara trygghet. Det kommer handla om trygghet för dig som äter köttbullar, trygghet för dig som är rädd för att kriget ska komma och så vidare. Det är jag helt säker på.
Mm. Det blir tydliga konsekvenser i valåret liksom.
Ja, därför att det kommer också vara svårt, tror jag, att driva lite mer populistiska krav om den här krisen fortsätter så länge. Och det finns ju ingenting för just nu som tyder på att det inte skulle bli så.
Mm.
Så vi är ju på väg in i en valrörelse som kommer att handla mer om ekonomin, tror jag, än vi är vana vid, eftersom det är ju ingen som vill gå in i en valrörelse i liksom en ekonomisk kris. Och det finns ju risker för det, eftersom det är liksom många olika parametrar som påverkas. Så jag tror vi kommer att se en hel del ekonomiska utspel ändå som försöker täcka upp för att det här liksom påverkar människors plånböcker. Att det finns ett krig i vårt närområde. Så att jag tror att det kommer komma fler. Och det finns ju ganska mycket pengar i Sverige än så länge. Så att det kommer komma mer pengar, tror jag. Det kommer vara mycket pengar.
Många tusen.
Pengar.
Cash. My och Lena, jättetack för idag.
Tack själv.
En runda till är slut för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka igen, och om ni har någonting särskilt som ni vill att My eller Lena ska svara på, så kan ni mejla oss på podcast@aftonbladet.se. Vi tar även emot kärleksbrev på samma adress. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My Råveder och Lena Melin, och jag heter Soraya Hashim. Ta hand om er, hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Människan bakom monstret.
Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig.
Jag heter Kiki Selstedt, är deckarförfattare och kriminolog. Och i den här poddserien tar jag mig in i huvudet på dem som kategoriseras som monster. Försöker förstå det logiska i det ologiska.
Ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv blir han.
Han är en person där risktagande inte är något större problem.
I can't wait to give you exactly what you deserve.
Människan bakom monstret, en podd från Aftonbladet. Du hör den i Aftonbladets app och på Podme.